Härmed har jag nöjet överlämna ordet till författaren Harry Martinsson.
Man tar väl bara tillbaka så där, va? Ja, den har lärt att gå. Nu gäller det att skynda och tala. Kära åhörare, jag nämner inga namn utan jag kallar er alla för vänner. Och jag är glad att vara hos er. Jag är glad därför att jag på många olika sätt har varit bunden till tekniken och teknikens värld. På något sätt som skulle kunna kallas för ambivalent, det vill säga att man både älskar och hatar fenomenet. Det är ju så att tekniken har blivit en företeelse på både ont och gott. Och jag skulle väl vilja säga att den är mest på gott. Vad man har att kritisera den för och vad man har att anföra mot den, det väger kanske ändå till slut lätt i jämförelse med vad tekniken har givit världen. Att jag börjar så där in medias res mitt i stycket och börjar tala om tekniken och inte börjar tala om ett 25-årsjubileum, det beror på att ni är så insyltade i tekniken så att vi kan tala om dessa två saker på samma gång. Jag vill således vänta med gratulationerna till sist och försöka kasta mig in i en liten översyn eller en liten vy av min uppfattning av den moderna tekniken. Jag läste nyligen en dansk ingenjör som hade skrivit om uppfinnarna. Och han dröjde särskilt vid de enkla uppfinningarna. De som hade utgjort grunden för alla kommande uppfinningar i teknikens värld. Det var en intressant läsning därför att den kommer att tänka på att de första uppfinningarna, de är numera så självklara att vi aldrig ägnar dem en enda tanke. Och det kom också mig att tänka på att skillnaden mellan uppfinning och upptäckt förr i världen inte var så olikt vartannat. Nu är det nog helt annat med den där saken. Nu kan man inte säga så här att den och den upptäckte den och den företeelsen, utan att ofta är det samtidigt en uppfinning. Men när Newton fann gravitationslagen, då upptäckte han den. Han uppfann den inte. När den första människan som började fundera på lutande planet, det var ett fynd han gjorde. Det var alltså en upptäckt. Men när hjulet uppfanns, då kan man fråga sig om det inte var något annat också än en upptäckt. Det var kanske en lek också. Det var kanske ett barn som upptäckte hjulet genom att det lekte med något fröhus eller något som ofta innehåller hjulformiga kassetter inlagda liksom i själva fröhuset och som man kan leka med så det blir ett hjul. Man kunde också tänka sig att de observerade att de där sakerna, om de förbands med en pinne, så bildade de ett hjulpar. Då hade de upptäckt den första växeln. Men då hade de samtidigt uppfunnit den första växeln. Därför det var en handling som de lade till upptäckten. De förenade de två hjulen med en sammanbindande axel. Och axeln var samtidigt en växel därför den överförde det ena hjulets rörelse till det andra och kom de att rotera lika, de båda hjulen. samtidigt införde den en nivå i historien, för att axeln måste ligga så pass plant att det bildade en nivå så att hjulen gick jämnt och att vagnen eller kärran inte haltade och skranglade. Där ser vi en gräns mellan vad som är upptäckt och vad som samtidigt kan vara uppfinning. Under teknikens långa väg och långa historia så har det då och då förekommit sådana saker där man har gjort en upptäckt och sedan har man förbundit det med en tankegång, en kommentar som man har gjort inom sig själv, och så har det fört vidare till en uppfinning. På så sätt uppfanns många av de saker vi vet om. Vi kan ta en sån enkel sak som symaskinen, men det blev det ganska roligt och en ganska rolig komplikation som uppstod. De hade funderat i sådär en 60-65 år på att lösa problemet om en maskin som kunde sy. Och dra, och att sy består ju att man tar dels nålen genom tyget och dels drar tråden med sig samtidigt och kan upprepa den manövern. Det kallas för att sy. Men att få en maskin att göra det, det var förfärligt svårt. För den kunde inte göra den där lilla knicken och den där medvetna vändningen som behövdes på nålen för att det skulle kunna sy. Den som uppfann symaskinen på allvar var en ingenjör som hette Howe. Han bodde i Massachusetts och höll på med att fundera på detta problem med nålen och tråden som samtidigt skulle följas genom tyget. Hur det skulle vara konstruerat, för att tråden måste nämligen komma sist. Det var det problemet låg. Och han höll på i 18 år att fundera, och till slut blev han nästan lite knäpp av det där. Så att det följde honom i drömmarna. Och han började drömma om sin uppfinning. Vilket inte är ovanligt för uppfinnare att observera det. Det är ofta att uppfinnare sysslar med sin uppfinning i drömmen. Och att de någon gång kan komma på en lösning. Men mycket sällan, för det krävs också en medvetenhetsaktig vaket tillstånd för det där och upprepat och experimenterat. Och emellertid, han vaknade en natt, sattes upp i sängen och skrattade. Och hans hustru som hade offrat 18 år av tålamod vid att stå ut med karen och hans uppfinning. Hon sa, ja, så nu har det blivit så nu, sa hon. Och vad är det nu du skrattar så förfärligt åt? Jo, sa hon. Kan du tänka dig, sa han, att jag drömde något så tokigt så jag kan väl inte hålla på annat än att skratta. Vad drömde du? Jo, jag drömde om en nål där nålsögat satt i spetsen på nålen. Kan du tänka dig något så tokigt? Men då kom han att tänka på något annat, att där hade han ju knuten, där hade han nålen, där hade han symaskinens princip, och började att experimentera med det. Och ur detta växte det väldiga bolaget Singer fram sedan jag. Jag skulle vilja säga att om man ska indela graserna när det gäller tekniken, så ska man indela det på alla de olika, de som arbetar med tekniken. Dels de som arbetar med själva grunden för den, det manuella, och dels de som arbetar med att leda det hela, andra som lever på att konstruera och att utnyttja konstruktionen och föra den vidare, organisera konstruktionen. Men så kommer ju detta uppfinnarna som först av alla konstruerar. De är någonting som är så viktigt att man vill nästan placera världens hopp, framtida hopp, på dels uppfinnarna, de kommande uppfinningarna, och de som är kloka nog att inse vad uppfinningarna kan leda till för att hjälpa världen ur det dilemma som den har hamnat i. Inte minst genom den fara för naturen som en alltför blossande och bolmande industriell utveckling kan föra fram till för naturen. Vattenförstöring, luftförstöring och annat som är ett fruktansvärt problem, så stort att det är även på vissa ställen i Sverige och i de industriella nordeuropeiska länderna tenderar att bli ungefär som det var i Middlesbrough i England ungefär på 1920-talet. Då jag minns, jag var där en gång med ett fartyg, jag seglade till sjöss i många år, så besökte man ju det där kolstoftiga England då och då. Kom en gång till Middlesbrough, skulle köpa mig en förlovningsring, för jag tänkte förlova mig, och gick in i en guldsmedsaffär i detta sotiga Middlesbrough, och där låg en ring. Juveleraren tog fram ibland alla ringar en som han valde, och så sa han, den här, sa han, skulle kanske vara bra. Jaha, jag tittade på ringen, men när jag lyfte ringen så märkte jag att den låg helt och hållet nedbäddad i kolstoft. Så rökigt var det i Middlesbrough att ringen låg i stenkolstoft alltså. Och det var både gripande och ohyggligt, för att denna stackars guldsmed som stod där och sålde billiga förlovningsringar, han stod i ett kompakt moln av kolstoft från Middlesbroughs ironworks, som på den tiden var den värsta rökspyende industri som fanns i världen. Han märkte inte att han sålde ringar som låg nedbäddade i kolstoft. Så van hade han blivit vid det. Vi har mycket att sätta fram till påseende när det gäller teknikens väg genom världen. Jag kommer att tänka på en annan sak som berör oss, därför att den handlar om något som ASEA sysslar med, nämligen det elektriska. Det fanns en annons på 1854 i Köpenhamn där det stod så här: på Kristallpalatset där och där utställes klockan 8 den och den kvällen det elektriska ljuset. Ja. Och de som kom dit, de blev först förfriskade med en mängd saker som det var feststämning, och de var fint klädda och hade verkligt fint gemytt samman. Och så stod det då i den där särskilda biljetten som följde med på biljetten, så stod det så: klockan 8 tändes det elektriska ljus. Det var alltså själva toppen på kvällen, alltså då tändes det elektriska ljuset och brann i 3 minuter, och för sen så tog det slut, för den där tråden den var inte tillräckligt stark. De första trådarna var naturligtvis tämligen svagt material och kunde inte stå emot på samma sätt som de sedan volframtrådar och andra kunde göra. Men det är verkligen en solskenshistoria om den väldiga tekniken. Man går tillbaka och tänker på den sak. För ur sådana där händelser utvecklades ju något av det väldigaste som världen har skådat i tekniskt avseende, nämligen utvecklingen av det elektriska. Utvecklingen av de elektriska industrierna, som är så stor till sin omfattning och som företeelse att man absolut inte kan behandla den i ett föredrag. Man kan endast snudda vid detta väldiga problem. Och denna imponerande byggnad som elektricitetens värld har blivit genom uppfinnarna, genom industriledarna, genom industriarbetare och tjänstemän har det utvecklats till att bli en så livsviktig industri att vi inte skulle kunna tänka oss den oss någon tillvaro värd att nämna den förutan. Vi kan ju bara göra det lilla försöket. Hur upplystes städerna förr i världen? När Linnés lärjunge Artedi, som var världens främsta expert på fiskar, han skrev var den första riktiga ichtyologen i Europa. Han drunknade i Amsterdam i en kanal. Han hade blivit utsänd av Linné för att studera fiskarna i Nordsjön och skriva ett verk om dem, och dessutom så anordna en förteckning över alla världens fiskar som då var kända. Han gick och drunknade i en kanal i Amsterdam en kväll på grund av dålig belysning, och därmed så miste världen sin främsta ichtyolog. Det inträffade många sådana fall. Städerna låg i stort sett mörka. Gatlyktorna upplyste en liten ring kring sig, och under denna ring av ljus, eller i denna ring av ljus, så stod det någon figur som knappast vågas ut ur denna ljuskrets, är rädsla för mörkret utanför. Vi kan inte tänka oss, vi är så bortskämda, så när vi ser en hel stad tända sina ljus på en gång, vilket jag såg en gång när jag flög över Förenta Staterna, då såg jag den ena staden efter den andra tända, så att man kunde liksom följa efterhand som man flög över meridianerna, så kunde man följa hur städerna följde tiden och tände sig. Det var en fantastisk upplevelse, gripande upplevelse. Jag såg samma saker i Australien. Jag har flugit ganska mycket och upplevt sådana saker som har gjort att tekniken i hela dess väldiga mening och vidd har ryckt den in på livet och kommit den att reflektera. När Edison, som är en av de kanske finaste kombinatörerna utav upptäckt och uppfinning som någonsin har levat, satt i sitt trånga laboratorium och åt på en bit kall fläskpannkaka och vakade 19 timmar i sträck, man höll på med hitta glödtråden till första glödlampan, så samlade han så mycket andra intryck. Det blev så mycket så att säga svinn av tankar, så mycket spill av tankar ur de centrala tankarna han tänkte, att han kunde på det grundval av dem göra många andra uppfinningar. De blev mer eller mindre bundna till det elektriska, och de blev mer eller mindre bundna till ljuset. Kinematografen, fonografen och så vidare, där man lärde sig vibrationernas värld. Det var på något vis upptäckten av de elektriska vibrationerna och membranens vibrationer som kan sätta luftens molekyler i vibrationer som är snarlika, och således genom tre medier efter varandra transportera en människoröst. Det är en fantastisk bragd. Man ska liksom, det är underligt att ju mer tekniken utvecklas och ju mer beundransvärd den egentligen skulle vara och är, ju mindre inser vi dess betydelse och storhet. Det är så att det enkla uppfinningen, den appellerar till vår direkta känsla, och därför så stannar den klarare i vårt medvetande än den komplicerade uppfinningen gör. Detta för i sin tur med sig att den människa som är född inom teknikens århundrade, den människan bidrar till så förfärligt mycket mer än hon själv förstår. Det finns så många som arbetar med ytterligt svåra ting som inte har någon möjlighet att riktigt förstå dem. För de hinner inte det. Maskinerna är för komplicerade och kräver för många specialkunskaper och för många specialister. Framställningen av dem går genom olika, så många olika flöden och stationer att de är ofta främmande för varandra. Underleverantörer bor kanske 100 mil ifrån de som gör huvudverket eller något annat. Det är ett av industriens hemproblem det där. Den industriella människan får på något vis vänja sig vid både en hemkänsla och en hemlöshet inom tekniken. Vi får alltså tänka oss att vi upplever tekniken mer eller mindre anonymt och beundra den som sådant. Jag hinner inte gå in på kritiken av den, för att jag ägnade mig åt det under intervjuerna idag. La upp en, liksom en sorts tankeplan för hur industrierna skulle bidraga till världens rening och luftförbättring. Och att de skulle kunna göra det bara genom att hålla på att uppfinna och exploatera sådana uppfinningar. Och faktiskt göra det till en ganska lönande industri. Varmed de samtidigt som de inte behövde förlora något på det gjorde mänskligheten och världen en tjänst. Förbättrade naturen. Det kommer med säkerhet att gå därhen. Och då har vi i den långa raden av industrier, särskilt en industri som redan från början kan sägas vara oskyldig till alla föroreningarna. Därför att de elektriska industrierna, de bygger själv på en ren princip. På den rena elektricitetsatomen, alltså den fria elektronen. Som är på något vis den bästa symbol för renhet som kan tänkas. Och men däremot så kan de bidra till att hjälpa de andra. Därför att genom sin princip som inte förorenar så kan de hjälpa de andra att ta sig ur sin förorening. Det är något av det hoppfullaste jag kan tänka mig i samband med teknik. Jag har alltså vissa förhoppningar på att industrierna kan stödja varandra i en allmängiltig och viktig sak som gäller hela världen. De kan stödja varandra i ett samarbete som gör att miljöer, luft och vatten efterhand förbättras så att till slut har den återvunnit sin naturliga status. Det hoppas jag på, och jag är i den mån som man vågar vara tro något och vara övertygad om något, så erkänner jag mig vara övertygad om det. Därför att om jag inte vore det så skulle jag knappast ha någon övertygelse om någon mening alls. För att vår värld håller på att komplicera sig själv så mycket att den måste ta ställning till detta i tid. Jag vill ägna återstoden av tiden jag har på äggklockan här till att säga några ord om företaget här och om den personal och de tjänstemän och andra som firar sitt jubileum. 25 år i en människas liv, det är ganska mycket. Gifter man sig i början av den perioden så hinner man få barn som nästan kan vara ens lärarinna eller lärare när man har glömt saker och ting. Och sedan har det hänt så mycket annat under den tiden med världen. På 25 år har det hänt så ofantligt mycket med världen att jag tror inte att någon period i mänsklighetens historia har upplevt sådana språng utav utveckling som de 25 åren som vi senast har varit med om. Om vi utsträcker tiden till 50 år, det vill säga järnbröllop eller guldbröllop? Guldbröllop är det. Ett guldbröllop med tekniken. Då finner vi ännu tydligare att vi lever i ett århundrade som har tagit ett sånt språng framåt att språnget är farligt. Språnget är övertygande men farligt. Språnget är utvecklande i högsta grad. Kan vi styra den utvecklingen? Kan vi sköta den? Kan vi kommentera den i våra tankar så som den ska? Kan vi fånga upp dess idéinnehåll så att vi kan använda det i olika riktningar, i alla tänkbara lägen och uppfinna hjärnor? Ja, jag tror det, i den mån som människan inser att hon har ett ledningsansvar. Hon har alltså fått ett ledningsansvar över hela sin planet. Ett ledningsansvar som hon själv har tillägnat sig, ofta med våld. Det är detta som jag tycker är vad som faller mig in när jag vill tala om ett jubileum i teknikens värld. Jag har själv personligen deltagit inte så lite i teknikens utveckling, så till vidare som att jag har följt med i den. Jag har läst om den. Jag har samlat industrihistoria och dylika saker. Jag har också genomkämpat den kampen som man gör när man är en poetisk varelse och tycker att tekniken kan vara för kall, den kan vara för direkt ibland för att gå över människan. Den går liksom förbi människan. Men det är bara en del av tekniken som gör det. Den mesta delen av den är till vår välsignelse. Och i befolkningsexplosionens tid och andra tider som stundar så är tekniken den faktor som kommer att vara den främsta hjälpande faktorn, den som får verklighetsgreppet om själva verkligheten. Man kan ju tänka sig verkligheten, man kan fundera över den, men man måste ha ett verkligt grepp över en verklig värld. Och det är detta verkliga grepp över en verklig värld som tekniken i alla fall har. Vi ska inte fundera över så hemska saker som atombomben. De utdömer sig själv i vårt medvetande så fort vi tänker hur en vätebomb kan utplåna så stora ytor som 1/16 av Frankrike. Vi ska inte tänka på det värsta ikväll, men vi ska bära det med vårt medvetande så som en inbyggd varning vad tekniken kan bära med sig. Även när det gäller atomernas värld så är elektricitetsläran i egentlig mening oskyldig. Och den moderna teknikens elektroniska del och den som handlar om de fria elektronernas värld, den är alldeles oskyldig till atombomben. Den rör sig om de bundna elektronerna och kärnpartiklarna. Den rör sig alltså om atomerna i deras egna grundvalar. Vi har således den höga nöjet att fira 25-årsjubileum i en industri som har tjänat i de fria elektronernas tjänst. Och jag hälsar er och tackar för att jag har fått komma och tala till er.